Tack för det. Och då går vi till punkten här som gäller information om branden i Hästveda. Som jag utlovade i föregående sammanträde så skulle vi få en mer fullödig information idag ifrån räddningschefen Anders Nelset och säkerhetssamordnaren Kajsa Hermansson. Och de har 20 minuter på sig ungefär. Varsågoda fram här och ni har kommer bilder som vi ska visa så vi fullmäktige ska få reda på hur situationen var. Varsågoda. Så går vi ner.
Eller vilken är det den där?
Hallå, ja.
Ja. Ja, Anders Nesset heter jag, TF räddningschef i Hässleholms kommun. Och vi ska ta lite här ihop, jag och Kajsa Hermansson, om en ganska omfattande skogsbrand vi hade här i slutet på april. Rättare sagt den 23 april. Och ska dra igång ett lite. Vi lägger upp det så att vi tar ett litet bildspel om själva händelsen, branden. Och sen så kommer Kajsa att gå in lite mer på kommunens krisledningsarbete. Men jag börjar lite med branden här. Då är det så att den här inträffade klockan 11:11 den här datumen den 23 april. Mycket tidigt att få en skogsbrand vid den här tiden på året. Normalt vi som har varit jobbat inom detta i många år så kommer de här oftast i juli eller augusti eller sånt här. Men just i år var det, det vet ni säkert också, oerhört torrt ute. Längst ner står det att det var extrema brandriskvärde och det var det också den här dagen. Larmet kom in som ett nivå 1 larm, det vill säga man kör en styrka på det här larmet eller den här insatsen. Och det kommer in som brand ute i terräng eller gräsbrand. Jag kan bara lite säga att vi hade varit där dagen innan på brand som vi hade släckt på den här mossen som heter Åboa mosse. Och den hade lämnats över till ägaren för deras, att de fick bevaka det. Så fungerar det att vi kommer ut och släcker en brand och sen så tar ägaren över ansvaret och bevakar den. Jag ska gå vidare lite för att visa de här brandrisk. Här kan ni se de här brandriskspridnings olika index. Och som ni kan se då så är det extremt höga värden. Man kan se till exempel på spridningshastigheten. Den är alltså långt över vad vi har med på listan bara. Och det betyder ju att branden sprider sig oerhört snabbt. Den här dagen hade vi vindhastigheter på över 20 meter per sekund i böjarna. Och jag kan säga att det var ja, helt enkelt farligt att vara ute. Branden sprider sig snabbare än vad man kan springa ifrån den om man är i fel riktning. Så det finns många, detta är inget enkelt uppdrag på något vis att släcka bränder på en mosse. Och den här spred sig också mycket snabbt och oerhört kraftig rökutveckling. Som gör att man vet nästan inte var man är någonstans. Man ser bara handen framför sig i princip i vissa tillfällen. Man kan också säga att vi hade... Alltså det tog oss många, många timmar för den här branden att bara överhuvudtaget veta var vi, vilken omfattning branden var i. Och egentligen går det inte att släcka bränder när det brinner 20, eller blåser 20 meter per sekund. Det är nästan omöjligt. Branden hoppar alltså flera hundra meter. Och är man inte på alerten här så kan man stängas inne. Och då kan vi tvärtom få folk som omkommer, brandmän. Eller frivilliga. Så detta är inget lätt uppdrag på något vis. Mm. Så här såg det ut en första bild när vi kommer fram till den här branden. Och det är då ute på mossen, alltså torvbrytning. Man med stora dammsugare suger upp torv och åker runt och använder sen som jordförbättring. Ni ser traktorn nere på, ja, på höger sida där. Och det är då en, man kör runt med en tunna med vatten och försöker begränsa branden. Men den hoppar iväg och ni ser då rökutvecklingen på branden. Och detta är ute på mossen nu va. Och branden går direkt in i en skog och sprider sig vidare. Jag tog med, vi har en liten bild här på lite händelseförloppet då ju. Och då kan man se, alltså, vi hade ju larmet som vi sa då klockan 11:11 och bilden var för 11:38. 12:14 får vi in larm om brand i byggnad. Tyvärr så åker där då en gård på den här branden. Sprider sig oerhört snabbt. Vi har liksom inte koll på hur spridningen går till överhuvudtaget. Och tyvärr så brinner gården ner. Vi har mycket snabb resursuppbyggnad i den här branden och vi tar kallar in alla resurser som finns. Vi märker ju detta, att detta är ju en, kommer att bli en stor brand av detta, och vi kallar så mycket vi kan till platsen. Vi har ett ledningsfordon som vi kallar in redan vid 14-tiden med en egen stab som kommer till platsen för att hjälpa oss med insatsen. Sen ser ni lite lägesuppföljningar där, va? Mellan 14 och 16 har vi överhuvudtaget inte koll på den här branden. Och det gäller, man har tagit ut lite begränsningslinjer och då är det så att då måste vi hålla. Det är de lite större vägar i området. Och klarar vi inte att hålla dem så finns det liksom ingen hejd på den här branden egentligen. Den kan sprida sig. Men något tillfälle vid den här tiden hörde jag att vi var inne på att den här branden kan gå ända till Bjärnum då, som låg i riktningen för branden. Alltså, vilket var ganska långt därifrån. Men vi skulle förbereda eventuellt om vi behövde evakuera. Och det är inte lätt att evakuera ett samhälle på några tusen invånare, som alla förstår. Man kan säga också att fram vid 18-19 då anländer de första helikoptrarna som också var beställda ganska tidigt den här insatsen. Och man kan säga att med böndernas tunnor, de här stora gödseltunnor eller ja, pissetunnor som man säger ute på landsbygden här, så vänder den här insatsen. Helikopterna gör ju att de gör punktinsatser, räddar fastigheter och annat. Medan bönornas tunnor gör att vi kan begränsa, köra längs vägarna, och vi har några bilder på det här också. Som ni ser, de kastar alltså 70 meter in i skogen eller i diket, den här gödseltunnan då. Och helikopterna tar ju ett antal 1500 liter och sånt och släpper över ett punktområde. Här är lite det jag snackar om med den här resursuppbyggnaden som vi då gör, och det är de resurserna vi använde just här uppe. Jag kan säga också så att det pågick ju bränder i hela Skåne just den här dagen, så att vi kunde, det fanns inte mer folk att få. Det var tomt. Utan vi hade själv egna bränder i vårt eget område på ett par olika ställen till samtidigt. Vi hade en rätt så stor brand ute i marken, ute i Röke. Och vi hade även mindre bränder runt om Hästveda. Men i princip hela Skåne kommer då till vår hjälp, undsättning. Och det en, som jag sa, en mycket snabb resursuppbyggnad från de som är ansvariga ute på platsen, räddningsledare där. Ni ser den vita fordonet här nere på vänster bild där nere. Det är en stabsbuss eller en stabsfordon som vi då som kommun är delägare i. Det ägs av alla kommuner i Skåne, alla 33 kommuner i Skåne. Och ni ser en liten bild inifrån den här containern då. Och där har vi alla resurser med kartor och annat så vi kan då ta fram område och hur vi ska gå åt branden då. Den var bemannad sedan i flera dygn efter, dygnet runt, som bara tog fram uppgifter till räddningsledaren hur det här ska gå till och släcka. Vi fick även uppe till bilden ser vi en depå. Det är en materialdepå som vi kallar ner från Ljungby, som MSB, alltså vår centrala myndighet, har köpt in ett antal sådana här runt om i Sverige. Full med slangarmatur, motorcyklar, pumpar och allt vi behöver. Som naturligtvis ställt till vårt förfogande utan kostnad. Och vi har lagt ut mil med slang på den här insatsen. Vi Vi ska inte glömma på något vis alla frivilliga och externa aktörer. Och vi fick hjälp av ett internationellt, jag kallar det en organisation som serverar mat åt frukost, mat, lunch, kvällsmat till flera hundra människor kostnadsfritt under flera dagar. Det finns sådana organisationer också. Hemvärnet var på plats. Vi snackade med någon kille om tror jag 5000 timmar på den här insatsen. Hemvärnet. Naturligtvis bönderna. Vi hade även lite ministerbesök. Vi ser Mikael Damberg här nere och han och jag står och pratar med en kille i en liten större traktor. Varav han gick sen, Mikael, så frågade killen då, vem var det? Ja, så det var ju inrikesministern. Jaså. Ja. Så att så kan det vara ibland. Vi kommer in lite mer på krishanteringen, Kajsa. Ta fram bilden till dig.
Precis, för det var nämligen så att även kommunens krisledningsstab aktiverades under den här händelsen. Och det började egentligen när räddningstjänsten informerade oss om branden. Någonstans i det förloppet där Anders beskrev att det var en snabb brandutveckling och den var inte kontrollerad. Vilket gjorde att vi följde informationen under eftermiddagen såklart. Och vid 16:30 så tog vi beslut om att aktivera krisledningsstaben. Och det gjorde vi med anledning av att vi då började inse att det här kommer att kräva samverkan mellan flera förvaltningar, kommunala bolag och så vidare för att göra det bästa av denna insatsen. Och de som ingår i krisledningsstabens grunduppsättning kan man säga, det är då kommundirektören, kommunikationschefen och säkerhetsfunktionen där jag själv var med då. Sedan bygger man på den här krisledningsstaben utifrån hur händelsen är och de behoven som finns. Så i detta fallet så hade vi med kommunalråden fanns med. Anders var med som räddningschef och var länken från räddningstjänstens stab in till kommunens krisledningsstab. Vi hade en dokumentationsfunktion. Vi hade en person från kartografisidan som serverade kartunderlag. Vi hade omsorgsförvaltningen och Hässleholms vatten i staben också de kommande dagarna. Och det här arbetet bedrevs då från tisdag kväll till fredag kan man säga. Över helgen var det ett par funktioner som hade form av beredskap för att vara beredda om någonting skulle hända. Det behövdes inte aktiveras och på måndagen beslutade vi om att avaktivera krisledningsstaben. Och man kan väl säga här också, bilden här visar att vi var i det här mellanläget där vi har en krisledningsstab. Läget åt det högra hållet skulle innebära att vi har en extraordinär händelse och det bedömde man inte fanns vid det här tillfället utan här ansåg man att respektive förvaltning kan bära det ansvaret och ha under den ordinarie organisationen. Så staben etablerades för att samverka och skapa bästa förutsättningar tillsammans. Och vi placerade oss ner på brandstationen med anledning av att det var otroligt svårt att komma i kontakt med varandra. Telefonerna var upptagna hela tiden, så det blev vår plats att vara nära och höra hur händelseförloppet gick ifrån räddningstjänstens sida. De prioriterade punkterna som krisledningsstaben arbetade med, det var framförallt evakueringsplats som blev den första punkten att arbeta med. När man då behövde evakuera de boende från ett visst område. Vi utsåg direkt Hantverksgården i Hästveda till en evakueringsplats. Och den bemannades med hjälp av frivilliga, både organisationer och privatpersoner som gjorde ett fantastiskt arbete där och inne också. Vi hade Hantverksgården öppen dygnet runt de första två dygnen. Och därefter hade vi det under dagtid och sen en jourtelefon man kunde ringa om man behövde nå oss nattetid. På Hantverksgården serverades mat och dryck. Gavs tak över huvudet. Vi utgick från att det här var en naturlig punkt för information till både de drabbade och vi hade vår presskonferens med media där också. En annan punkt vi jobbade med intensivt första kvällen var att ta hand om de omsorgsbrukare som fanns inom det evakuerade området. Se till att de hade en plats att vara på och få den vård som de behövde. Likaså första kvällen blev vattenförsörjningen aktuell. Krävdes enorma mängder släckvatten Och trots att man tog från sjöar och vattendrag så började det gå hårt åt på dricksvattnet där. Vilket gjorde att vi fick köra ut nödvattentankar till Hästvede. Information var såklart en stor del. Det var stort medialt intresse. Räddningstjänsten hade sitt informationsbefäl som gjorde en fantastisk insats och tog allra störst av mediainformationen. Men det som låg på krisledningsstaben var också informationsmöten för de drabbade. Ge så mycket information vi kunde. Vi såg till att vi hade ett par tillfällen, bilden längst ner till höger här, ett informationstillfälle för de drabbade tillsammans med polis, restvärdesledare och räddningstjänst. Sen hade vi även ordnade sms-listor i den mån vi fick tag på mobilnummer till de drabbade, där vi då kunde förmedla information. Och vi hade även en telefon som var på beredskap i krisledningsstaben, så det hela tiden fanns ett telefonnummer in till kommunen att ringa om man hade några frågor. Presskonferens nämnde jag hade vi tillsammans med räddningstjänst och polis. Och sedan innebar det ganska mycket arbete att informera och förbereda information till, precis som Anders var inne på, när fastighetsägarna ska ta över efter att räddningsinsatsen är avslutad. Jag nämnde innan att vi hade en GIS-funktion med i staben som gjorde ett jättebra arbete också. Försedde både krisledningsstaben och räddningstjänsten med olika kartunderlag. Allt ifrån hur skoltransporter gick till fastighetsgränser och så vidare. Och vi hade även längst ner här rapportering av lägesbild. Länsstyrelsen hade en representant på plats under ett par dagar som satt med i vår krisledningsstab för att kunna förmedla bilden tillbaka till länsstyrelsen. Och man kan väl sammanfatta krisledningsstabens arbete med som så att det ska göras det arbetet som förväntas av kommunen. Det vill säga det ska finnas dricksvatten, det ska finnas vård på de som behöver vård. Vi ska förse våra kommuninvånare med information och så vidare. Det är det här som var de prioriterade punkterna för staben att arbeta med. Jag stannar där.
Jag tror bara vi har en liten bild till. Ja. Skador naturligtvis. Vi ett antal miljoner som går till spillo när det brinner så här. Förutom då gården så är det ju mycket skog som förstörs. Och fastighetsägarna får inte ut så mycket av detta. Jag tror de flesta var försäkrade, men det har ju växt några år den här skogen som står här. Så jag bara kommer in lite på efterarbetet. Det är så att när det brinner så ute i skogen så får man en självrisk, kommunal självrisk. Och den är på, i vårt fall för Hässleholms kommun, 1,9 miljoner. Och det är den summan vi kan då egentligen belastas. Och sen har vi beställt någonting som inte staten vill betala så får vi stå för det också. Men det kostar lite pengar när det brinner i skogen. Inte bara för fastighetsägare och markägare utan även för kommunen. Jag håller på att jobba ganska mycket med detta nu. Det är mycket som förstörs. Det är vägar som är sönderkörda. Det är staket som är nerkörda. Det är naturligtvis oerhört mycket återställning av material. Vi tvättar slang fortfarande efter den här insatsen. Och vi gör en insatsutvärdering och olycksutredning på den här insatsen också. Och jag vill bara i slutklämmen här skriva då att samverkan är helt avgörande. Den här inga insatser som vi överhuvudtaget har någon chans att klara själva. Utan man måste samverka med både frivilliga och andra räddningstjänster. Annars så har vi inte en chans. Och ni vet själv att vi oftast har lite folk ju i våra styrkor ute. Det finns något inga deltidsbrandmän och annat kvar ju. Så att vi, det här bygger på samverkan. Och det var nog slutet där. Så tänkte vi, men inte mer än så.
För detta, för att vi har en organisation som under så besvärliga förhållanden löste det så väl faktiskt. Vi kunde sluta med en ännu större katastrof. För katastrof var det ju ändå. För de som blir inblandade. Är det någon som har någon fråga här så kan vi väl ta någon kompletterande fråga. Men då vill jag på kommunens vägnar tacka så mycket. Det gjorde ni verkligen bra. Hälsa är de som ni har, era medarbetare också, att vi är mycket nöjda med och stolta över er.